Det finns en yttre gräns för vad man pallar, både fysiskt och mentalt. Innan kroppen, hjärnan och själen tycker att det räcker. För många av oss är inte problemet att pannbenet inte är hårt nog, utan snarare att vi inte lyssnar trots att alla varningslampor lyser.
Häromdagen när jag skulle gå på toaletten upptäckte jag att jag istället öppnat dörren till utrymmet under vår trapp. Jag skrattade gott, men jag fick också en isande, rätt obehaglig känsla i magen. Håller jag på att få Alzheimers nu? Nu när jag inte ens känner mig stressad längre. Jag heter Maria Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Hej Anna.
Hej Maria Pia.
Får jag bjuda på en kopp te?
Hemskt gärna.
Vi skojade ju nyss här och sa att du dricker ju den här typen av te som vi dricker just nu. Som andra dricker champagne, säger jag. I vanliga fall dricker du Earl Grey. Och det är ditt knarkte, sa du. För att man blir lite upp, det är lite koffein i det. Ja, så att man precis blir lite pigg och sådär.
Ja.
Så festar du loss med ginger lemon här hos mig. Ja, det gör du rätt i. Gott.
Mycket gott.
Mycket gott. Ja. Alltså det här är mitt knark.
Man ser nästan lite det på dig.
Ja, det ska ju stå och dra en timme minst för att det ska bli riktigt gott. Så är det. Ja. Tea rules. Hur är du? Var befinner du dig idag?
Jag ska ju gå till tandläkaren efter vi har poddat. Så jag är ju orolig för att jag har hål i alla mina tänder. Och sen imorgon ska jag gå till optiken. Så jag är ju orolig för att de kommer
att säga
att jag kommer bli blind. Ja, att jag har någon mycket allvarlig ögonsjukdom. Så ja. Men
det låter som att du är lite orolig.
Inte jätteorolig. Det här är ju ungefär, jag har ju pratat i något annat avsnitt om det här, att jag tycker det är så jobbigt att besiktiga bilen. Ja, eller byta vinterdäck och sommardäck. Det här är ungefär på samma nivå. Men det var faktiskt flera år när jag inte gick till tandläkaren. Och för varje år då som jag inte gick till tandläkaren blev jag bara räddare och räddare. Och så till slut vågade jag inte gå till tandläkaren. Men jag tänkte att, ja men gud, det här kommer bli så hemskt. Och sen hade jag ett jobb när jag skulle intervjua en tandläkare som skulle vara med i någon sån här reklamtidning. Jag skulle skriva en intervju till en artikel då om hennes verksamhet. Hon hade precis startat en privat tandläkarmottagning i Vallentuna. Och hon var så himla gullig. Så då vågade jag faktiskt boka tid hos henne. Sen dess, och då hade jag ju förstås inga hål. Och sen dess har jag liksom gått till tandläkaren. Men nu, Nu missade jag när hon kallade mig för typ 6 veckor sedan. Och sen dess har jag gått och tänkt att jag kanske bara ska skita i det. Men då vet jag att jag hamnar i den här liksom rädslesnurren igen.
Ja, det så där är ju jättespännande.
Nu ska jag bara liksom ta tag i det. Fejsa det liksom.
Idag händer det.
Hur är det med dig?
Jo, men det är jättebra. Alltså, jag är superglad. Det har hänt roliga saker och nu på morgonen så har jag liksom både hunnit träna lite och meditera och varit ute och sprungit i skogen och duschat kallt och liksom solen skiner och jag menar, jag tycker att livet är toppen just idag. Till skillnad mot hur det var kanske lite under helgen och i förra veckan så där. Då var jag lite mer, ja men lite låg och lite, ja men så gjorde jag några förändringar, rattade om lite där uppe och det gav resultat.
Vad är det för roliga saker som har hänt då? Det är kanske inget som du vill berätta?
Jo men det är, jag är så glad att du frågar. Jo men det är så här att jag har ju velat hitta en illustratör under många år. Jag hade ju ett samarbete när jag började med, tog fram Friendly. En jätteduktig konstnär som jag var kompis med och vi bodde grannar och sådär, så hon formgav Friendly och gjorde illustrationer och allt sånt där. Och sen efter att det hade gått ett gäng år så hade vi liksom, vi hamnade i en konflikt som slutade med att jag köpte loss rättigheterna. Och sen har jag liksom sökt med ljus och lykta efter en illustratör som skulle liksom kunna ta över och göra något som då skulle vara minst lika bra som Camilla Gyllig, som hon hette, gjorde. Och det har varit väldigt, väldigt svårt. Både för mig och de illustratörer jag har haft kontakt med. Men nu har jag haft i över ett års tid kontakt med egentligen flera olika illustratörer. Men en som verkligen har hängt i. Och nu har vi skrivit avtal och påbörjat ett samarbete. Och det vi ska göra är ju, jag har ju skrivit manus till en barnbok. Så nu äntligen, nu händer det liksom. Jag är så glad för det här så det går inte att beskriva med ord. För att det, är också, det öppnar också upp möjligheter för en massa andra saker sen nu när jag har det här samarbetet. Och det är en jättetrevlig kvinna som bor i Göteborg och ja, men det känns bra. Det känns väldigt bra. Det är, för mig när jag ska samarbeta med någon så är det lika viktigt att jag gillar personen som att jag gillar det som den gör. Liksom. Så att det här, än så länge så är det liksom, jag har svårt att sitta på stolen, jag är så himla glad.
Ja, vad härligt.
Ja, det är jätteroligt.
Samarbeten ska vara sköna, brukar jag. Ja. Alltså, tumregel. Ja. Att när ett samarbete slutar kännas skönt så brukar det vara bäst faktiskt att avsluta.
Mm.
Jag tänkte på det i morse när jag var ute och gick med min hund och så var det två andra hundar som var där i skogen och vi släppte hundarna då så de fick leka lite grann. Och det var så tydligt hur de liksom rörde sig och så morrade de lite grann och sa ah, nej, men nu gick du över min gräns. Och, ja, de var hela tiden i ett sånt otroligt liksom, tydligt synkat samspel. Och så sa någon av de andra hundägarna där någonting i stil med ah, nej, men de är så väldigt tydliga. Och jag sa liksom, ja, till skillnad från oss människor som skickar hjärtemojis till folk vi egentligen vill slå på käften. Att det är liksom, i ett samarbete så behöver det vara den här öppenheten. Det behöver vara det här liksom flödet. Men för oss människor kan det vara så himla svårt att vara i det. Och att inte göra som hunden. Att man, liksom, man bara biter ifrån direkt när man känner att det här funkar inte. Eller man lägger sig ner och liksom gömmer sig så fort man blir rädd. Det är ingen som liksom går runt och låtsas.
Nej, just det. Nej, men det är rätt spännande faktiskt att titta just på hundar, hur de funkar. Det är tydligt. Mm. Ja.
Vad ska vi prata om idag då?
Ja, men idag, och då, nu hade det varit jättekul om jag inte kom ihåg vad vi skulle prata om. För att det är ju det vi ska prata om. Men nu råkar jag komma ihåg.
Oh no. Ja.
Det är kanske ett hälsotecken. Men vi satte ju rubriken när hjärnan lägger av. Och för ett gäng avsnitt sen så sa vi att vi skulle prata om det här. Och så hade vi båda glömt bort det. Och så rotade jag lite i våra gamla noteringar och kom på att ja, men just det där har vi sagt att vi ska prata om. Så det gör vi det. Och vad tänkte du kring det här med när hjärnan lägger av? Liksom, vad var din drive in i att prata om det?
Alltså ärligt talat så är ju det där när hjärnan lägger av, det är mera ditt stora intresseområde. Du har ju ett större intresse och har liksom en...
Och gedigen erfarenhet.
Men jag tänker att det skulle kunna vara så att jag inte riktigt vill kännas vid min stress. Eller att jag inte vill att det ens ska finnas en möjlighet att någonting sånt kan hända mig. Att det är det som gör att jag inte riktigt, du vet, vill närma mig det. Eller känner ett intresse eller lust för det. Så det ska bli spännande.
Mm.
Men om jag tänker, ja men hjärnan är ju väldigt intressant och... Ju mer jag lär mig om hjärnan, desto mer förstår jag ju liksom att sättet som vi lever våra liv, är ju hjärnan inte konstruerad för det. Och att det är ju lite grann som att använda sin hjärna som en studsboll liksom. Och den är nog inte riktigt gjord för det. Den
du menar har att man bara studsar på?
Ja, nej, men, och att den liksom går sönder till slut. Mm. Att en fotboll, ja, men den kan man studsa, eller en basketboll. Men om man istället skulle försöka bara studsa runt med en melon... Nej, men den skulle gå sönder. Så jag tänker att sättet som vi använder vår hjärna är inte sunt. Och vi fattar inte hur dåligt det är. Och bara en sån sak som att vi tror att man ska kunna sitta och... I mitt jobb till exempel, när jag skriver texter. Det går inte att sitta i 8 timmar i sträck. Eller 4 timmar på förmiddagen, ta en lunchpaus och sen sitta i 4 timmar till. Och ha liksom tillgång till samma... skärpa och kreativitet och fokus under all den tiden. Men jag har liksom länge trott att, eller innan jag fick lära mig hur hjärnan funkar, att jag var lite lat och lite dålig som inte då kunde tvinga min hjärna till det där. Eller om jag har suttit och tokjobbat i 3 dagar, att jag faktiskt behöver ta en dag när jag putsar fönster och går i skogen. Så att det jag har lärt mig är ju att att det här med att pressa hjärnan på det sättet som jag har trott ska gå, är inte det.
Men det låter som att du har upptäckt det här i tid innan det har gått för långt. För du har inte varit utbränd. Du har inte kört slut på din hjärna, eller hur?
Alltså inte så att jag har fått minnesförlust och det här med... Nej, alltså inte på den nivån som jag vet går liksom. Nej. Jag har inte hittat hem eller stått och undrat liksom, vad gör jag här? Däremot har jag liksom haft sömnproblem i perioder och så. Så jag har ju haft andra symptom liksom på att jag har liksom använt min hjärna ovarsamt.
Mm, för det är det som är det fina med hjärna. Dels två saker tänker jag så här nu. Dels att hjärnan är duktig på att varna oss. Det är ju det fina med den. Att den talar om för oss i god tid. Men där har vi då en tendens att inte lyssna på de signalerna.
Ja, och för att vi har fått lära oss att bortse från dem. Att vi tror att det måste vara någonting fel på mig. Ja. Eller på sättet som jag tolkar det här. För att jag har ju fått veta utifrån att det ska ju gå att jobba på och pressa på.
Mm. Och sen tänker jag också en annan sak som jag bara vill lyfta. Så här, jag gillar det där du säger att vi tror att vi kan använda vår hjärna och att vi använder... Alltså, men jag tror inte att vi vanliga går runt och tänker så här att jag använder min hjärna. Jag, förstår du? Att bara det är ju ett metaperspektiv, att vi faktiskt ser på den här fantastiska klumpen som vi har högst upp i kroppen. Att det är någonting som vi använder och att den förbrukas. Mm. Om vi missbrukar den, skulle man kunna säga.
Ja, den har en... det är som muskler liksom. Det är ingen människa som skulle gå liksom åt tokträna när man har skitont i musklerna för att man har träningsverk från träningen igår.
Nej.
Eller om man har en stressfraktur så skulle man inte få för sig, eller ja, det gör ju folk naturligtvis, men
men de flesta av oss vet att det inte är så smart, skulle inte göra det, men däremot så kan man köra över.
Eller om man har ett par strumpor och så har man halkskydd i trappan och det blir hål under strumporna, så skulle man ju liksom, jaha, jag får kanske köpa ett par tofflor. Eller ta bort det här halkskyddet.
Det där var den konstigaste metaforen.
Nej, det där är på riktigt. Det där är verkligt. Min man har ju två barn sedan tidigare. Och de bodde ju varannan vecka.
Ja.
Och jag undrade, vad fan? Mina strumpor, de går sönder så jävla fort. Och det var liksom, du vet, det var så här blankslitna under. Det var som stora, stora hål under till. Och sen var jag hemma hos deras mamma. Och ser den här trappan. Och halkskyddet. Och plötsligt var det som att du vet, liksom, all världens poletter bara ramlade ner. De har ju lånat mina strumpor och gått upp och ner i den här trappan. För vi hade ju liksom ungefär samma storlek på fötterna.
Aha.
Och strumpor, det är liksom, det bara tar man ju. Vi hade väl sådär.
Ja, okej, okay, jag fattar.
Så gör tonåringar. Ja. Så jag tänker att det är ju faktiskt precis så som vi...
Ja, nej, men då fattar jag din metafor, för jag är ju stor fan, jag tror jag är din största fan av dina metaforer, men den här kände jag bara, vad pratar hon om? Men då fattar jag.
Det var ingen metafor, det var ett verkligt exempel.
Ja, okej, okay, ja, nej, men nu är det solklart.
Ja.
Mm. Jag då som har haft... Alltså jag har inte gått så där långt att jag, du vet, inte har kunnat kliva ur sängen eller liksom inte hittat hem eller så. Så den typen av utsliten hjärna har jag inte haft. Men jag har ju haft alla de här symptomen, och det har jag pratat om förut. Liksom allt ifrån att man sover dåligt, att man inte minns vad man ska säga härnäst. Det här med att kunna ha liksom flera bollar i luften under en tid, liksom det har ju kraschat då, ja. Och till en massa fyysiska symptom som illamående, yrsel, extrem trötthet och förvirring. Och, ja, det gick ju väldigt, väldigt långt innan jag fattade att nu lägger den av. Det var ju när kroppen domnade bort som det blev liksom såklart för mig vad det handlade om. Men det är ju det som är det läskiga. Att jag då som ändå är hyfsat påläst kring stress, kan lite om hur hjärnan funkar och själv då jobbar med att försöka hjälpa andra att förebygga såna här saker, ändå kan åka dit på det. Det säger en del om, och det är många läkare och psykologer och terapeuter, alltså, som har sagt samma sak, att trots att man har kunskapen och också hjälper andra med det här, så kan man ändå åka dit på det. Det säger en del om hur fruktansvärt blinda eller avtrubbade eller avstängda vi kan bli för signalerna som ju ändå kommer från hjärnan via kroppen till oss själva. Och det tycker jag, det fascinerar mig. Vad är det liksom? Och om jag lyssnar på dig då, så handlar det ju om att det är för att vi har lärt oss att vi ska klara vissa saker, att vi behöver.
Ja, men vi har ju det här, känn inte efter så mycket. Att det här med pannben, det är en sån bra grej. Det här med att kunna pressa sig själv liksom till förbannelse är en bra grej. Just nu så har min man ont i höften. Och han har haft det väldigt länge. Han har gått i sjukgymnast och han har magnetröntgat och ja, rubbet liksom. Och sen här i förra veckan, eller om det var förra veckan, så började han ta några såna här Voltaren som vi har köpt i Spanien. Eller du vet, någonstans där det är mycket starkare i alla fall. Ja, och då vart han ju bättre och kan vara ute och rörde på sig. Och sen då vart det ju gradvis sämre förstås. För att det här läker ju ingenting, utan det bara maskerar ju symptomen. Och det slutade ju med att han liksom knappt kunde gå. Och sen då så satt vi oss ner och pratade och sa liksom, men så här kan du inte ha det. Antingen behöver du liksom söka vidare nu, eller så får vi testa en annan approach. Skulle det kunna vara så att du liksom under en period, du tar inga smärtstillande mer än om det är så att du liksom inte kan sova för att det gör ont. Och sen så gör du din sjukgymnastik och sen så cyklar du lite grann för att det gör inte ont. Och i övrigt så ska du liksom gå så lite som möjligt och provocera den här smärtan så lite som möjligt. Och nu har vi väl hållit på här, eller han, i 5-6 dagar. Och det har liksom gradvis blivit bättre. Men det här är ju liksom en lång process att bli bättre. Jag tänker att sättet som han tog sig an höften är lite grann liksom symptomatiskt för hur vi tar oss an allting med våra kroppar i samhället. Oj, och det gör ont. Ja. Jag tycker att i eftermiddag vill jag att det här ska sluta göra ont. För då vill jag kunna göra allt som jag gör i vanliga fall. Ja, och så tar man någon medicin och tänker att det finns medicin som kan rätta till saker. Jag tänker, med hjärnan är det samma sak. Att vi letar hela tiden efter quick fix. Jag ser liksom folk som bara, har du någon sömnhack? Hur kan man liksom behöva mindre sömn? Eller vi letar hela tiden efter sätt att liksom köra över oss själva istället för att vara i synk. Och jag upplever att det här, köra över sig själv, vara tuff, inte ha några mänskliga behov, att det har liksom hög status i samhället. Mm. Eller i alla fall i vissa kategorier. Jag känner att där jag är nu, jag fyller 45 i år och kliver liksom in i den här perioden i livet när jag är liksom en vuxen kvinna som är på väg ur liksom det fertila stadiet och istället går in i liksom någon sorts trögare, visare, långsammare existens, så känner jag att jag i en allt större utsträckning börjar ifrågasätta det där hetsiga, snabba, ogenomtänkta, överkörande. Gud vad jag pladdrar. Vad tänker du?
Nej, men jag dels kommer jag ju tänka på när jag själv har sökt vård av olika saker där det har gjort ont och sådär, så som jag tar värktabletter. Dämpa med Ipren, Alvedon och allt vad man nu, eller Voltaren och vad de säger att man ska ta. Det är ju ett vanligt sätt att bli bemött, att man ska liksom, som du säger, maskera symptomen. Det är ett rätt bra. Jag tycker att jag håller med dig. Det är nog ganska symptomatiskt för hur vi behandlar oss själva i väldigt hög utsträckning. Men att det är också svårt, tänker jag, att dra i den nödbromsen innan den kommer liksom på grund av att man faktiskt blir sjuk eller av ålder och det här som du beskriver nu, att man lämnar, som för oss kvinnor då, lämnar den fertila fasen i livet och går in i lite, så har du trögare.
Ja, men det är ju en tröghet. Men
det är rätt tröghet, bra beskrivning, tycker jag.
Det är en tröghet som instabilitet, tänker jag. Ja. Alltså snarare än en tröghet som att man liksom att det är oflexibelt eller icke-anpassningsbart.
Mm.
Utan det är väldigt anpassningsbart, men det är liksom, det håller mycket information, så att det är inte lika flyktigt liksom.
Nej, inte lika impulsstyrt och inte lika känslostyrt kanske, och fortfarande förstås, men just den här impulsen som faktiskt, det finns en tröghet. Och det tycker jag också är spännande utifrån det här med när hjärnan lägger av, att i den här åldern som kvinna är det lätt hänt att tro att det handlar om att jag håller på att bli utbränd eller att jag håller på att bli senil då, som jag ibland kan ställa mig frågan. Men där det faktiskt är en hormonell förändring som skapar den här trögheten. Och som gör det svårare att hålla flera bollar i luften samtidigt. Och komma ihåg allt som... Alltså jag har ju upplevt mig själv som en liksom mästare på att minnas saker. Alltså kalender, det har jag liksom inte behövt. Det har jag haft bara för att jag gillar att skriva saker på den tiden man skrev. Hade en kalender där man skrev för hand och sådär. Jag visste ju liksom ett halvår framåt hur min kalender såg ut. Det visste jag i huvudet liksom. Jag hade ett bildminne. För att jag då tittade och liksom såg att där ska jag vara där och där ska jag vara där och så vidare. Medan jag idag, jag har inte koll på någonting om jag inte liksom tittar och kollar mina anteckningar och sådär. Och mitt sätt att tackla det när det här började, och det är nog ungefär där du, för 10 år sedan, jag är ju 10 år äldre än du. Och... Det var ju att jag började liksom, istället för att tycka att jag håller på att bli gammal eller min hjärna är förstörd och allt det här, så liksom valde jag och tolkade det som att jag har blivit bra på att leva i nuet istället. Jag behöver inte gå och bära all den här överflödiga informationen, för vi har de facto kalendrar. Jag behöver inte veta. Jag behöver inte ha det spacet i min hjärna, utan jag kan använda den energin som det kostar att gå och ha allt det där top of mind liksom, istället för att vara i nuet. Och till början så var det ju liksom ett sätt och skämta bort den här lite jobbiga insikten att någonting har hänt med min hjärna. Men sen har jag verkligen så här tagit till mig det. Att ja, jag väljer att tolka det så. Och det har hjälpt mig. Men det är klart att det är inte alla dagar det känns kul att ha den här trögheten. För trögheten dels i hjärnan men också satt i kroppen. Så det händer ju mycket i de här åldrarna.
Jag brukar uttrycka det som att det är väldigt spännande, men att det kan vara lite opraktiskt. Det är lite utmanande att vara i det här som vi liksom upplever. Någonstans mellan 40 och 50 så är det ju, runt 45 tror jag faktiskt, att piken är liksom för utmattningssjukskrivning för kvinnor, eller om det är mellan 40 och 45.
Jag har glömt.
Ja. Men det är i alla fall där. Och jag tänker att min fundering var att det nog hänger ihop med den här hormonella transitionen. Och att det är nog på samma sätt som man har liksom bröstcancer-screening, eller att man har, vad det nu heter, det här med, vad heter den? Livmodertappen. Vad heter cellprov?
Just det.
Och om man tittar då på hur siffrorna ser ut där med utmattning, så borde man ju kanske ha då liksom någon typ av hjärnscreening för kvinnor efter 40. Alltså att man får träffa en psykolog eller någon som kan ställa ett antal kontrollfrågor. Just för att det är så himla svårt att lyssna på de här signalerna själv.
Mm.
Och det jag gjorde med min man där, det var ju att jag klev ju in och tog kontroll över situationen. Okej, jag ser att du uppenbarligen så har inte ditt sätt att hantera den här situationen fungerat. Nu har du hamnat till en plats som inte är bra. Då behöver jag hjälpa till. Och liksom lyfta honom ur situationen och hjälpa honom resonera. Och jag tänker att det hade ju varit himla trevligt om man hade kunnat få den hjälpen. Och jag upplever att kvinnor ofta är rätt bra på att ge det stödet till andra. Men att det är väldigt svårt att kanske få det stödet tillbaka. Vi kvinnor är ju mera tränade i att titta på hur mår vår omgivning och att ge stöd. Nu generaliserar jag ju förstås. Men min upplevelse är att jag visar ett större intresse för min mans hälsa och hans välbefinnande än åt andra hållet. Och det är inte så att han inte är trevlig. Jag tror bara att det är att han inte är tränad till att ta det ansvaret.
Jag tror det ligger mycket i det. Men det är ju också någonting som vi behöver lära oss. Kanske förebilda fram på olika sätt på samhällsnivå för att det ska bli en vana där vi faktiskt också kan ge adekvat återkoppling till varandra och se där, när vi ser att någon far illa. För jag tänker på nu när jag under flera år då när jag arbetade mig fram till den här liksom, utmattningstillståndet, så var det jättemånga och nästan uteslutande kvinnor som sa till mig att var rädd om det, ta hand om dig, men vi måste vila och allt det här. Många såg ju liksom hur jag levde, att det var ju helt galet. Jag vilade ju liksom aldrig, jag hade ju för roligt. Men men därifrån, att se det och säga det, det är ju fint. Men när man lever lite närmare någon så behöver man liksom kliva in, precis som du gjorde med din man här. Och ganska tydligt leda någon liksom vidare eller ta någon bort från det där spåret som han eller hon har liksom fastnat i. Och det kräver ju lite skills, tänker jag, i kommunikation och att också, för att det inte alltid man blir särskilt väl emottagen. För är du helt kidnappad av din egen, liksom, du är i stress och du vill väldigt mycket och du kan vara den här positiva, sköna liksom, stressen där allt känns härligt och roligt innan det har gått slagit över, då är det väldigt svårt att ta emot också. Så här att ja, du måste vara rädd om dig eller hur?
Men jag tänker att det är ju en del av skillen också. Att vara där och fånga upp när den personen är mottaglig.
Mm.
Och i någons fall så kan det vara när de börjar sova dåligt. Eller när de känner att de kanske dricker för mycket. Eller prioriterar att jobba istället för att gå på barnens fotbollsmatcher. Det kan ju se väldigt olika ut. Och för somliga så krävs det att man liksom inte vet vad man heter. Och jag tänker att man får ha liksom, det finns kanske en anledning till varför våra processer ser olika ut. Så du kanske behövde den upplevelsen. Eller det kanske var den upplevelsen som var det du behövde för att liksom vakna till. Men att man då i det läget, när man är redo, att det finns någon där som liksom kan hålla en i handen. Och nu hjälper jag dig härifrån.
Mm.
Jag håller dig i handen. Vi löser det här.
Mm.
För det är så otroligt värdefullt att inte behöva vara ensam i det där, tror jag.
Ja, och precis just där du är inne på, det är ju fantastiskt. Alltså det är ju fantastiskt om man har tillgång till någon som kan hålla en i handen där. Oavsett om man har kört sig själv för långt liksom, eller man får hjälp och få syn på det i tid. Nu tappar jag tråden. Jag visste att det skulle komma förr eller senare. Nej, men det var någonting om... Nej, men det kommer kanske tillbaka.
Mm.
Vi fortsätter som om det regnar.
Ja, men precis. Vi låtsas som ingenting.
Jo, men alltså för mig var det verkligen där att jag behövde nog tippa över kanten. För att jag behövde själv göra den erfarenheten. Och jag har ju lyckats med det 2 gånger i livet också. Och bestämde för att det var de 2 gånger jag behövde. Nu kommer jag inte se till att det blir en 3:e gång då. Nej, jag får fortfarande inte fast i vad det var faktiskt. Jo, men det var det här med tajmingen också. Därför att det har jag upplevt både när andra försöker liksom stötta mig och när jag själv försöker stötta andra. Att det är så otroligt, alltså det är helt avgörande. Och jag kan tycka att det är väldigt svårt för jag kan bli väldigt provocerad när jag ser att någon har ett beteende. Gör saker som, det här ser jag, det här är inte hållbart. Och då vill jag liksom, om det här är liksom människor som jag bryr mig om, och ofta ser man ju bara det här om man liksom är nära människor, det är vänner och familj liksom och de man hänger med. Då kan jag bli så otroligt, alltså det kan bara klia hela kroppen. Jag vill så gärna berätta för den människan. Sluta med det här, gör så här istället. Och det blir sällan bra. Så att det gäller ju att ha en stor, och det är det jag menar med det här att ha skills liksom som vi är inne på, just att hur kan jag närma mig den här personen? Hur kan jag förmedla det här budskapet utan att min frustration tar över? Liksom?
Ja, men målet måste väl ändå vara att få den man pratar med att börja ställa rätt frågor till sig själv.
Mm.
För du vet ju inte vad som är rätt för någon annan.
Nej.
Du kan ha en idé.
Mm. Oh ja, det är jag jättebra på oftast.
Eller ja, hur? Det är det vi människor är bäst på.
Ja.
We have opinions.
Mm.
Men i min mans fall så har jag ju faktiskt lite fackskills också. I och med att jag är utbildad massageterapeut. Så det här med liksom hur kroppen funkar och lite sånt. Jag har nog en större chans att liksom komma med kvalificerade gissningar på vad som skulle kunna funka än han själv. Framförallt hade jag aldrig satt mig själv på en sån ensaid-kur som han gjorde på eget initiativ.
Vad hette kuren, sa du?
Alltså med den typen av medicin tog.
Mm. Nu var det Annas tur.
Nu var det min tur. Ja, nej, för nu tänker jag så här på vad det står för. Men det står för non-steroid anti-inflammatory. Så det är alltså inte kortison.
Okay.
Det är så.
Mm. Mm.
Och det sa jag säkert bara för att jag ville visa hur duktig jag är.
Ja,
så funkar vi människor.
Du är ju duktig.
Vi har åsikter och vi vill hävda oss.
Ja.
Ja.
Nej, men det tycker jag, om man liksom ska... Om man ser att någon är på väg att köra slut på sig själv och sin hjärna. Att hitta liksom bra tillfällen, timing, och typ sätta sig på sina händer. Och verkligen tänka igenom. För jag, och det här, alltså, jag har jobbat jättemycket med coachning och stöttat och hjälpt andra människor i det här. Som liksom främlingar som jag inte känner. Men när det kommer till de närmaste, då är det, alltså, det är hur svårt som helst.
Mm.
Att använda de skillsen på ett bra sätt.
Sen är det väl säkert också att, ja, men om jag tänker liksom, ditt barn kanske inte liksom vill ha dina råd. Jag upplever att jag har många människor i mitt liv som värderar min hjälp väldigt högt. Men mina egna barn, de tycker ju på sin höjd att jag liksom kan få laga mat och tvätta kläderna. Men det här med att, du vet, lägga mig i hur de lever sina liv, eller ja, hur de ska planera sin läxläsning eller vad det nu är.
Mm.
Nej, men alltså, håll dig undan. Så jag tror att det är nog också vem som är mottagaren. Så du behöver nog inte bära hela ansvaret att det du gör kanske inte är rätt. Men en sak som jag tycker vi ska prata om, det är ju faktiskt, för mig så har det varit väldigt, det har varit väldigt bra att faktiskt få liksom en förståelse för hur hjärnan funkar. Och att när jag förstår vad hjärnan behöver, så kan jag fatta bättre beslut. Då, och det här med liksom människor som säger, ta hand om dig, var rädd om dig, jag ser att du kör slut på dig. Alltså jag tycker att det är det minst verksamma man kan ägna sig åt. Det enda som händer är att det liksom möjligen väcker lite irritation. Hos den man liksom kastar det över.
Vad är det man behöver då? Vad hade du velat höra istället för det där från någon annan då?
Nej, men det jag behövde lära mig, det var ju att kunna ta det här metaperspektivet på hjärnan och förstå att hjärnan är en ändlig resurs och att den har behov på samma sätt som liksom kroppen. Och att de här, att visa mer respekt för mig själv som biologisk varelse, det brukar jag också prata om rätt ofta. Så att jag behöver sömn, jag behöver mat, jag behöver motion. Jag behöver vara i trygghet i så stor utsträckning som möjligt. Och sen behöver jag få leka, jag behöver få ägna mot roliga saker på jobbet. Ja, så det är en mängd
bara
saker.
Bara vara tid.
Ja, men absolut. Mm. Så det är det här mindplatter-avsnittet skulle man kunna lyssna på. Och om man vill ha en liten recap på liksom, vad behöver hjärnan?
Heter det avsnittet Mindplatter?
Jag är osäker.
Ja.
Men
slarvigt av oss, då skulle vi kunna egentligen. Men det kanske vi kan lägga till i anteckningarna till podden.
Absolut.
Om vi skulle råka komma ihåg.
Ja, precis. Annars är det säkert någon som kommer ihåg och påminner.
Ja, nej, men det har vi vet att vi har tagit upp ett helt avsnitt om, tror jag. Så att det kan ju vara bra att köra i kombination med det här, om man blir nyfiken.
Och vi har ju pratat också om hotsystemet, trygghetssystemet och utforskande systemet, eller hur?
Mm.
Och där finns ju också väldigt viktiga nycklar till hur vi fungerar som biologiska varelser och vad vi behöver för att fungera.
Mm. Och för det avsnittet tror jag att det är mot våra motivationssystem.
Ja, precis. Så det kan vi också tipsa om, tänker jag. Men så... Om man vill hjälpa någon annan så tror jag att det nyttigaste eller den bästa platsen att börja är ju att utforska för egen del. Och förstå liksom hur funkar det här. Och att sen vara liksom genuint intresserad av den andra människan och att släppa sin egen agenda. Kanske det du uttryckte då som att sitta på händerna.
Mm.
Att finnas där och att inte bjuda på en kaka liksom i form av ta hand om dig. Utan att istället liksom sätta sig bredvid och vara nyfiken på vad behöver den här människan just nu.
Mm.
Men det kräver ju dels tid och engagemang. Och sen också kanske att det är lite läskigt. För man kanske får höra att någon inte trivs på jobbet. Eller att någon vill skiljas. Eller är ledsen av någon anledning. Eller har en allvarlig sjukdom.
Ja, eller som hemma i familjen då. Med barn eller andra närstående. Kanske att, ja men bryr inte. Jag orkar inte. Eller jag vill inte. Eller... Det är lugnt. Eller, alltså man får inte, det kan vara väldigt svårt. Ju närmare relation man har så oftast kan du, ja, det kan ju göra det ännu stökigare. Liksom.
Men då kanske det finns någon som är möjlig. I vår familj så har jag ju sån tur då att mina barn har ett väldigt stort förtroende för min man. Så jag kan ju liksom ta med honom att ja, men jag känner mig lite orolig över det här. Kan du lyssna lite på det här när ni går på hundpromenaden? Eller sådär.
Det är skönt att du kan säga det här, för att det finns ingen större risk att dina barn skulle lyssna
eller
på
min
det
man, eller min delen, man. Eller hur? Oh. Nej, precis. Det här är som att liksom, det här är en alternativ verklighet.
Ja, precis. Liksom. Exakt, ja. Det ordet. Mm. Ja. Mm.
Men så det tänker jag att man kan tänka när det gäller liksom sina barn och så också.
Och bara vara tydlig med att jag finns här, jag har den här kunskapen. Och där beror ju också väldigt på hur gamla ens barn är. Alltså så länge de är tonåringar och på väg utåt, bort ifrån, så är det här oerhört svårt för väldigt många av oss föräldrar att försöka känna att vi kan nå dem med våra budskap. Men sen kommer de ju liksom...
Men det kanske inte är nå dem med våra budskap som vi ska syfta till.
Nej, men det är ofta ja. Det vi vill, menar jag. Mm. Och då kan det kännas väldigt tufft. Men när man sen, eftersom jag också har en som har liksom hittat tillbaka sen, vilket de flesta gör, inte alla, men de flesta barn gör ju det. Man hittar tillbaka när man har varit ute.
Särskilt när de behöver barnvakt.
Ja, ja. Nej, men det är ändå långt innan faktiskt. Men just det, man är ute och frigör sig. Och sen är man fri och då har man inte samma behov av att stöta bort längre, utan... Då kan det vara ganska trevligt och då får man ofta det här kvittot. Jag brukar kalla att man får ett kvitto på att ja, men allt det där som jag sa från mellan 13 och 19 år, det sitter där. Det finns kvar. Det har inte verkat så. Men då får man liksom kanske...
Jag tror mer att det handlar om en kvitto på att vad du gjorde än vad du sa.
Ja, men det är nog både och. Alltså, ja, men precis. Visst är det. Man behöver leva det man säger också. För där kan jag märka liksom min dotter att hon pratar med mig på samma sätt som jag har pratat med henne. Alltså det... Vi kan liksom väldigt tydligt se det där kvittot. Och det just till föräldrar så kan det vara skönt då, om man inte har någon som har kommit över pucken och kommit tillbaka. Skönt att försöka hålla kvar den tanken.
Och jag tror att det som gör att mina barn eller mina söner pratar med min man, det är ju att han har varit idrottsledare för dem. Mm. Så att han har som en liten dubbelroll där. Så han har liksom fotbollstränarkontakten.
Mm.
Men förr i tiden när man gick i kyrkan eller ja, överhuvudtaget när vi levde mera liksom generations över gränserna så fanns det ju fler naturliga möjligheter, tänker jag, för samtal. Och idag har vi liksom rationaliserat bort allt det där, att nej, men på fritids de har inte, ja, det kanske är många fritidsledare som faktiskt har tid och tar sig tid, men på många håll så är det ju inte liksom dimensionerat så att en fritidsledare ska ha tid, du vet, att sitta flera timmar med ett barn och lyssna och höra hur de faktiskt har det. Eller att det inte är naturligt att man går och pratar med sin präst eller sin farbror eller en kusin som är några år äldre.
Mm.
Jag tror att alla barn behöver ju en vuxen, eller alla människor behöver en vuxen, trygg människa som man kan ventilera saker med och få...
Mm. Absolut. Och jag tänker att det också kan förebygga så otroligt mycket oro, ångest, stress, problematik längre fram i livet. Om man har det liksom tidigt i livet.
Mm.
Det vet vi att det gör, så att det är verkligen...
Ska vi runda av?
Jag tänkte bara säga att det är ju också helande och läkande för hjärnan på rent biologisk nivå. Så är det välgörande och skyddar.
Det ger oss den här psykologiska tryggheten med andra människor. När vi känner att vi litar på dem. Att vi duger. Att vi inte kommer bli utkastade i den här grottan.
Så det lärde jag mig mycket under. Framförallt den senaste gången när jag hade utmattningsdepression. Eller utmattningssyndrom. Hur viktigt det var för mig att få. Dels att bli klappad. Få den här fysiska liksom, hjälpen att lugna kroppen. Men också att få vänliga ögon, någon som nickade, förstod, stod ut med att jag hade det svårt.
Mm. Det tycker jag är så otroligt vackert, att stå ut med, om vi kan stå ut med varandra när vi är i smärta.
Mm. Härbärgera det som det väcker hos en själv, utan verkligen finnas med.
Att ha någon som står ut.
Mm. Och någon som inte bara... säger de här, och som också behövs ibland, de här tröstande, stöttande orden, att det går över, det blir bättre, det behöver man också, men ibland så är det bättre att bara vara tyst och stå ut, hålla handen eller vad det nu är som
och jag kanske raljerade lite. Så här, men är man en sån som känner att det jag klarar av är att säga ta hand om dig. Så är ju det liksom, ja men då är det man klarar av.
Ja.
Ja.
Mm. Ja. Jag hoppas att din hjärna håller länge.
Må din hjärna hålla.
Ja, precis.
Ja, det kanske blir ett sätt att vi ska hälsa varandra liksom.
Må din hjärna hålla. Ja.
Mm. Må du använda din hjärna med ett respektfullt och kärleksfullt sätt.
Mm.
Eller på ett respektfullt och kärleksfullt sätt.
Det var fint. Mm, det kan vi väl avsluta med.
Ja.
Och nästa gång, då tänkte jag att vi skulle prata om oro. Vad tycker du om det? Inte det?
Ja, men det tycker jag är spännande.
Ja. Ja. Blir lite pirrigt och lite nervöst och lite ångest och lite så. Ja. När du tänker på det. Bra.
Jo, men jag känner, det är ett ämne jag känner att jag är riktigt bra på.
Ja. Då, nästa gång blir det ett expertutlåtande från Anna och Maria Pia.
Precis. I podden. Orosexpert.
I podden Känslosmart.
Ja, och jag tänker också att vi kan passa på att säga att gillar du podden så får du jättegärna tipsa alla du känner om att lyssna. Och du får också gärna gå in på iTunes och ge oss ett högt betyg.
Ja,
ja,
det gillar vi.
Så tack så mycket för idag.
Tack och hej.
Hej då. Jävlar vad svårt. Jag tar en sån.
Ja, alltså den. Jag tänker varje dag att idag ska jag dricka något annat te också, men nej.
Jag dricker ju framförallt Earl Grey. Det är mitt knarkte.
Okay.
Ja, det är lite tein eller vad det är. Man blir lite pigg. Och så dricker jag ju det här ginger lemon. Ja, som nöjesdricka liksom.
Som andra dricker champagne kanske.
Ja, men då precis. Slår du till med lite. Som andra dricker champagne. Folk med rätt stora alkoholproblem. Som de dricker champagne.
Precis. Ja. Och speciellt om man hinkar alkohol lika mycket som du hinkar te. Då jäklar.
Då behöver man aldrig vara nykter. Mycket bra.
Mycket bra.
Ja, men då är vi redo. Då kör vi.